Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och tätt efter det sista Stockholmsderbyt för i år så kan vi konstatera att Djurgården har förlorat med 1-0 mot AIK. Med mig har jag Tony Kungsholmen och Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson. Hörrni, vad säger man efter det här då?
Segt. Man känns lite... liksom dum eller lurad att vi skulle promenera till den här Europaplatsen med ganska fem ganska lätta matcher på schemat inklusive derby, men noll poäng två matcher senare så inser man ju att den här säsongen är vad den har varit från början, att det är otroligt oberäkneligt och ja, det lär fortsätta vara så in i kaklet.
Jag tror vi förlorar vår Europaplatsen idag. Vi har funnit tillbaka den. Tyvärr, eller man kan säga att vi förlorar mot Falkenberg, vilket man nu vill. Men de här två torskarna gör att det, jag tror det är kört.
Nu har inte jag exakt stenkoll på vad de andra lagen har för schema, men ja, det känns väl så där överlag.
Ja, men Häcken har Göteborg, Örebro, Kalmar. Elfsborg har HIF, Sirius, AIK. Tror ni AIK tänker ta en poäng av de sista matchen eller?
Ja, det tror jag inte spelar roll för dem. Alltså, nu kommer de. Alltså, jag tror inte det påverkar dem att oj, att vi kan hjälpa Djurgården på det sättet.
Du var inte med förra gången alltså, där de la sig som fjoller mot Malmö.
18 år sedan?
Ja.
Jo, det var jag, men det handlar inte om ett guld för oss.
Spelar ingen roll. Jag tror, ja. Strunt samma, vi har bara oss själva att skylla. Så är det.
Ska vi ta det från början? Vi hade väl... Eller vi, du Robin, var ju ganska rätt på den när det kom till att Mange inte skulle lira. Och i övrigt var det väl ingen skräll. Berg startade inte, alltså Augustinsson in som mittback. Annars förväntad elva.
Ja.
Men det är väl så att alltså, kan Berg inte lira så... Alltså hade han varit fit att spela från start så hade han gjort det. Så att man kan inte man kan inte vara sur för det liksom.
Men den är konstig tycker jag ändå. Antingen kan man spela så kan man inte spela. Anser jag.
Nej, det finns ju absolut mellanting.
Jo,
du kan spela 20 men inte 90.
Ja, men nej, det finns ingen som kan spela 20 men inte 90. Jag kan köpa en halvlek kanske. Men om vi bara kan spela 20 ska det inte vara med på plan överhuvudtaget. Vad är det för skada? Vem kan, alltså jag kan spela 20. Alltså, men på det fullaste allvar, antingen så är du skadad. Och då ska du inte spela överhuvudtaget. Eller så är du inte matchform, det kan jag köpa. Men 20, vad är det för någonting? Det är ju inte ens, det är inte ens en tid.
Men det är inte, Berg alltid skadad.
Jo.
Men
när han kommer in så syns det ju ingenting.
Nej, jag är med Tony här. Och apropå det
vi snackade om. Det är tre inhopp, tre matcher i rad nu, men ingen start. Det är lite märkligt.
Jo, men jag håller med Tony om. Och det faller tillbaka lite på diskussionen vi hade innan. Så här. Jag såg att Kim Bergstrand hade sagt till Djurgårdsfamiljen att de inte tycker att Kevin platsar, vilket är synd för han har bra inställning och hela den biten, men att ta in en spelare som pallar 20 eller 30, men då alltså Kevin till exempel kan lira på alla positioner som Berg hoppar in på,
men Kevin, Kevin är inte bättre än någon spelare på någon position just nu, tyvärr.
Nej.
Otroligt fin ambassadör för Djurgården, gjort allt jämt för Djurgården, han ska all vår fullaste respekt, men han tar inte ens plats i truppen, så är det bara, tyvärr.
Nej, men jag tycker bara det är märkligt med Berg som du säger, att sen är det såklart, vad ska han ha för kroppsspråk som hintar om att han känner av någonting?
Det är man hoppade in och haltade liksom. Det hade ju varit
ja, det hade ju varit riktigt
En kvart, men inte 90 funkar det här liksom. Men det är ju så, alltså, det har väl någonting med hans fysiska status att göra, för att han inte startar, så man kan inte vara.
Jo, men den kan jag köpa någonstans liksom, att man inte är fullt 90, men jag tar ju hellre en Erik i 65 minuter. Nu tycker inte jag Jonas gör en dålig match, det är inte så, det är inte där det händer, men jag tar hellre honom på höjdbollen när vi vet att AIK kommer få, när de får fasta chanser, att det är där de är livsfarliga. Då har jag hellre Erik på plan så länge det bara går. Och när han inte orkar längre eller det inte funkar, då kan jag ta in någon annan. Då kan jag flytta in Jonas och flytta ut Checka. Men att inte ha Erik på plan, nu var inte där det fallerade idag, så det var väl kanske rätt då, men den tycker jag bara är konstig. Där vi är uppenbart för korta i rocken som på det viktigaste som motståndaren har. Det tycker jag är en... Nu kan jag har ju inte all fakta såklart. Så att, det kanske finns logiska resonemang kring det. Men jag kan han spela någonting som han spelar från start. Det hade jag tyckt.
Ja. Men ska vi ta oss igenom första halvlek då? Det såg väl OK ut utan att vi för den delen skapar några dunderlägen. Annars är väl farligast kanske Per Karlssons nick som var ju rädda ganska fint på hörna där.
Ja, jag tycker väl att första halvlek vi turas om att föra spelet lite grann. De har en 5 minuter, sen har vi en 5 minuter och så fortsätter så halvleken ut. Vi skapar väl inte någon chans dock. De har väl åtminstone sin hörna där med Per Karlsson. I övrigt ganska chansfattig halvlek. Där vi turas om att föra spelet. Det var ingen som var nöjd med att den andra parten förde matchen så att säga. Så det var väl en...
Så där måste vi ha haft ett klart övertag i boll och allting. Känns som... Nu har inte jag koll på exakt hur det var, men det var upplevelsen här, för att vi dominerade inte på något sätt, men det var vi som hade matchen och ibland som fick att låna bollen liksom. Problemet var väl snarare att vi inte kom till de där sista grejerna, och det var konsekvent med stora delar av säsongen att vi ser ganska bra ut, men sista passningen går i block. Det är några fina aktioner. Harris har några sjukt bra fina grejer han gör. Men den sista grejen går inte hela vägen fram. Så vi får inte ett skott på mål. Jag menar, det enda som var någonting, det var väl Berkas bra skott, fast det var mitt på mål liksom.
Det ska otroligt mycket till för att den ska gå in därifrån.
Nej, det enda man kan hoppas på det är en retur liksom. Om då ska någon vara där och hugga.
Men Berke är väl den som hotar i första i alla fall. När han får bollen så vet vi att han med sin fart kan göra en gubbe eller vända bort någon eller den biten. Men det är väl det enda hotet tycker jag egentligen. Hayes kommer förbi någon gång och slår ett inlägg som är för långt och lite sådär. Men,
sen tycker jag faktiskt att jag tycker att Kalle gör en jättefin halvlek också. Han är exakt som han ska vara tycker jag. Vi kommer inte till så många lägen i boxen, men han är där. Han tar maxlöp hela tiden. Han stressar om. Han är med i omställningen. Han rullar runt bättre när han får bollen. Han har mycket mer koll på vad han ska göra när han väl får bollen. Det tycker jag var... Jag tycker han växer faktiskt. Jag börjar nästan bli lite så här pro-Kalle nu. Det finns någonting där alltså. Men...
Ja, jag reagerade inte över att han gjorde något speciellt faktiskt. Jag tycker mer att han är inte med i matchen alls, men det är väl inte hans fel när det kommer någon, när vi inte kommer fram till honom så att säga med bollen.
Jo, men det är inte bara att han är med i matchen. Alltså, det är att när han väl får bollen så distribuerar han på ett bra sätt. Han inte hade någon koll förut och han ligger fortfarande och pressar bra. Och när vi pressar lagmässigt så är det riktigt bra faktiskt stundtals. Då de måste tjonga bort den. Då har man gjort sitt jobb. Liksom. Det är ju halva poängen att lag eller offensiva delarna pressar samtidigt. Så det blir en kollektiv stress. Och då blir det dåliga passningar. Och då kommer, vi vann ganska mycket bollar på det i början genom att vi pressade på det sättet. Så det tycker jag var ganska lyckosamt. Jag har varit väldigt kritisk till Kalle och hans spel. Liksom, bortsett från när han gjort målen. Men jag tycker han blir snäppare upp hela tiden. Nu gör han inte mål i andra sidan. Då, så det kan man diskutera. Men, annars tycker jag... Det är ju Curtis halvlek. Jag tycker Curtis är bäst på plan. Han är otroligt mycket bättre när han är 6-8 liksom, än längre upp. Han är en av få som slut lagdelar. Han väntar, även om han ibland slår sina indianare, så är det fortfarande han som skapar någonting när det händer någonting. Han ser på ett helt annat sätt än många andra spelare. Jag tycker han gör en jättebra halvlek.
Okej. Ja, jag tänkte inte på Curtis alls faktiskt i första, att han gjorde någonting som stack ut för mig. Men de tre jag tyckte var bra i första var väl Harris, Vittri och Berka egentligen. Som hotade på sina kanter så att säga. Men i övrigt så tyckte jag inte någon stack ut.
Nej, Curtis tycker jag tycker han sticker ut.
Jag är lite med Tony i angående Kalle. Jag tycker Kalle kombinationen med Berka känns så att det flyter på något sätt. Svårt att sätta ord på vad det är, men jag tycker att båda två kommer ganska rätt i pressspelet. Jag tycker Berka är finurlig, har farten, och jag tycker Kalle verkligen har hittat rätt. Nu är han har ju ett läge där han är, glidtacklar han någon tiondel sekund tidigare så kommer han ju raka in en boll där.
Men det är andra.
Det är andra, ja. Men jag tycker att han där hade han inte ens varit i närheten av tidigare. Det är som sagt, det är svårt att sätta ord på vad det är, men jag gillar också det jag ser av Kalle. Och vi har ju varit inne i diskussionen, hur gör vi till nästa år? För vi tror inte att både Kalle och Kujo kommer vara kvar, och här måste nog pendeln ha vänt lite. Även om det inte har blivit mål på ett par tre matcher nu för Kalle, så tycker jag ändå att jag gillar det mer av det jag ser från honom än från Kujo.
Båda två, alltså både Kujo och Kalle, är ju användbara spelare om vi har en annan forward att tillgå. Alltså skulle vi ha en Boja hade det varit jättefint att ha en Kujo också som extra vapen, men och har man en Kalle som är liksom, har ganska brett register, så är det också bra om du har en annan som har andra egenskaper då. Men jag vet inte. Den diskussionen har vi haft några gånger.
Fick jag välja, skulle vi droppa båda?
Ja, det är roligare att väva något nytt. Men
jag förstår vad du menar, Kobe, men det är inte det som är grejen. Det är ingen som hittar rätt snarare. Det är snarare det. Liksom. Det är ingen som Emir var ett jättebra komplement till Buja förra året, för det var en helt annan typ av spelare vi kunde kasta in, och han fick maxutdelning kan man väl säga under hösten med ett, i ett jättebra lag. Då var han verkligen där. Men ingen av dem, även om jag tycker att Kalla blev lite bättre nu, han hade en bra sekvens i somras, så ingen är så här som att tycker wow, liksom, nu blir det far så fort han får bollen. Liksom. Vi kan ju kolla på den andra matchen som gick parallellt med våran, då Astrid Selmani gjorde ett hattrick mot Bayern. Liksom. Det känns ju mycket mer spännande att spela och plocka in än någonting vi har annars.
Ja, det var inga mål som var så imponerande kanske, men...
Nej, men det, nej, jag håller med. Men det såg de också. Det var inte så jätteimponerande. Men liksom, just att han gör målen någonstans. Det, att ha någon sen, som gör 12 plus mål. Liksom, det är svårslaget. Och plus att Selmani jobbar ju som ett... Ja, vi ska inte gå in på det. Han jobbar stenhårt bara.
Ja, han är i alla fall på vår shortlist av anfallare man vill ha i vinter i alla fall. Mm. Men, ja.
Vi måste nämna en grej kring det som händer i slutet av första halvlek när Sebastian Larsson tar i allt vad han pallar, fullt medveten om vad han gör, fullt i balans och sparkar ner Ulven bakifrån. Jag vet inte, om inte det där är rött, vad...
Alltså, jag kan inte förstå. Om du kollar på all media, allt som skrivs att har Sebastian Larsson en egen liksom, bedömningsnivå, bla, bla, bla. Det snackas så här hela tiden. Här ligger han på marken. Ulven är förbi. Han kan inte göra någonting. Det finns ingenting. Och han sopar allt han har på Ulvens knä bakifrån. Jag säger inte att det är det värsta jag sett i mitt liv. Men hur kan inte det vara rött? Alltså för mig. Alltså, det
är klockrent sett till regelboken. Han har ingen möjlighet att spela på bollen. Han kan välja att bara fälla Ulvestad. För att stoppa... Nej. Vändningen. Men han väljer ju att sparka med full kraft ner honom istället när han inte har någon möjlighet att nå bollen, och då ska det vara ett rött enligt regelboken.
Ja, men,
och jag vet inte varför det finns som han gör.
Nej, men jag fattar inte heller. Det finns jättemånga situationer där man kan diskutera liksom, hur bra sågen han står. Han ser det klockrent. Det är inte ens en fråga om det är rött eller inte. Det är rött, punkt, slut.
Det är många matcher i år som domarna... Djurgården har inte varit inblandade i så många matcher som tur är.
Jo, men vi hade ju en till att stoppa ner gula kortet. Så jag menar.
Ja, och vi är ju underkant. Alltså, det är för många matcher i år som domarna har alltså, förstört eller påverkat matchutgången något grovt med enorma fel. Alltså, felmarginalen som är acceptabel för domare har ju... passeras något så groteskt i Allsvenskan 2020 så att jag vet inte ens om vi har jag vet inte det...
jag gillar egentligen inte att gnälla på domar jag säger aldrig att det jämnar ut, för det gör det aldrig, men jag gillar inte att gnälla på domar, för det kan gå sjukt fort ibland så hänger man inte med, och det är så att det är 10 cm rätt och fel på en offside, men det här är för mig helt obeskrivet konstigt.
Alltså det som är...
Du står där och ser exakt vad som händer. Sebastian Larsson har inget annat uppsåt än att egentligen sparka Ulven bakifrån. Kanske inte mer för att skada honom, men det finns ingenting annat än att bara fälla honom. Det är som, ingen chans för någon boll, ingenting. Det är så, alltså det kan inte bli mer rött kort och sådär.
Det som är konstigt är ju så här att det gula dyker upp, för alltså, någonstans hade man köpt det om det inte blir någonting. Med hänvisning till att han inte ser någonting. Det gula kommer ju upp för att han ser situationen. Och då blir det ju jättekonstigt att han gör tolkningen om att nej, men det där är liksom bara tillräckligt för att få ett gult. Det är så märkligt.
Jag trodde att han skulle ta upp det röda, för att han ser ut att agera rätt från början, Kasper Sjöberg, att han liksom hivar inte upp ett kort på 5 sekunder. Nej, utan han liksom lugnar ner alla och säger jag kommer ta hand om det här, ta det lugnt, kalla ditt linjedom, man pratar också, vad såg du? Och liksom verkligen tar sin tid att tänka igenom det här. Sen så fegar han nu, tar gula och det är ju...
Han fick samtal från förbundet där. De är ändå på vår arena, säger han. Men det är för dåligt, alltså det är för dåligt.
Nej, det skulle varit rött och det är ingen snack om. Det är bara... Gå vidare, så att säga.
Mm. Ja, men... så är det också. Det borde vara rött, inga snack om saker. Men så här blir det ibland. Sen kan man prata klart om det, så går man vidare. För domarna har dömt. End of story.
Mm. Men när Lagerlöf förde i paus, då var han mer, han nämnde ju mer än utebliven straff som...
Det såg jag inte ens. Jag hörde det också.
Jag såg den live och tänkte att, oj, var inte det där någonting? Så fick vi aldrig någon repris på den. Eller vi fick en sån här deep play repris när han kommer in, när halva situationen är överspelad och Ulfestad redan halvt är ner i marken. Men live såg det väldigt misstänkt ut. Mm. Men jättesvårt att säga om det var rätt eller fel i och med att jag bara sett den från huvudkameran en gång.
Mm. Mm. In i, alltså när domaren blåser av, så känner jag i alla fall att om jag tycker att Djurgården har första halvlek utan att egentligen skapa någonting, och jag tycker, jag är inte imponerad utav AIK, det gör mig per automatik väldigt orolig.
Ja, det var en ganska, jag tycker att det var en väldigt, alltså 0-0 halvlek, kanske snäppet övertag för oss, men inget liksom påtagligt.
Jag tycker vi var ganska tydligt övertag, men så jag kan köpa att vi fick inte till någonting så mycket av det, men vi hade ganska många intentioner som var hyfsat nära att bli någonting. Men samtidigt, när det inte blir skott på mål, så kan man säga så här, då var det ju ingenting, det kan jag köpa. Men det var ju, som AIK hade ju ingenting förutom Per Karlssons nick, som var egentligen en dålig hörna som nickades på fel sida av försvararna. Så därför var det lite halvsvårt, men den tycker jag egentligen att Bajo ska ha, oavsett.
Mm. Andra halvlek då?
Där ska ju Kalle göra 1-0, så är det slut.
Ja. Han försöker, alltså.
Ja, men alltså, jag håller med. Han tar maxlöpningen, men han gör allt man kan säga man kan kräva. Men säger då, han kastar sig lite för tidigt, så glidningen, hade han väntat lite grann, tiondel till, så hade det blivit mål, tror jag. Men det är semantik på något sätt nästan, det är som att det är exakt när ska man göra det. Men för du ser att han glider, man glider just långsamt jämfört med när man springer. Så det är ju bara en tiondel till. Men ja, han gör fortfarande i stort sett 95% rätt. Så det är otur, kan man säga. Eller lite oskicklighet. Men så här, det sista var inte där. Det som gör målet.
Ja. Ja, det är det enda vi har egentligen. På ganska lång tid.
Ja.
Tyvärr börjar ju AIK att ta över matchen allt mer. Vilket våra tränare kände också, det är därför de gör trippelbytet då, i runt 70-onde. Men där, alltså utan att dominera, så är AIK som för matchen. Det bästa läget de har är när Rogic frispelar Paulus Abraham som skjuter utanför med några centimeters marginal. Men,
och det måste vi ändå säga, att jag tror bara jag har den om det går på mål, eller hur? Det ser ut som det i alla fall. Men Vajo är ju sjukt dålig idag. Det måste, så det här, alltså, vi måste ha en ny målvakt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det
kommer vi få också.
Jo, men det här visar så tydligt att Vaiho hade en jättebra år med Danielsson bredvid sig, som tog bort allting när han inte var på hugget.
Han, men Vaiho står så idag, förutom att när han, ja, där är 94, håller på att tappa bollen.
Men han gör det flera gånger. Han har tveksam, han väntar för länge, han slår utanför snett. Och så ibland träffar de rätt, men det är ju liksom hela tiden liksom, som han står fel och hänger tvätt. Liksom. Det är ju inte riktigt... Han gör ju ingenting... Vi kan vända på det. Gör han någonting bra? Under hela matchen?
Men han... Ja, även det här såg jag inte komma riktigt. Jag har inte noterat något konstigt från
varje gång. Det är varje gång han har bollen så är jag osäker varenda gång. Och det ser du på medspelarna också. De vet inte vad de har honom. Och det blir en osäker
kollektiv. Jag tycker det har varit en tydligare trygghet när han spelar i, alltså hur försvaren agerar.
Jag håller med tidigare, men inte nu. Nu tycker jag det såg direkt svagt ut. Och hans beslut och han hetsar ut med att få ut bollarna tidigt. När vi ligger, speciellt i andra halvlek, när AIK har mer boll.
Det känns som du hakat upp till på 1-2 situationer mest. Eller?
Ja, kanske. Jag vet inte. Det är mer en sammanlagd känsla jag får. Det kanske inte är helt hundra att det är så. Men det känns inte som han någon gång tar tag i taktpinnen. Liksom, att han dominerar sitt luftrum. Han dominerar liksom... Han är snabb på att ta bort bollen. Och det kanske han får direktiv från Kim och Tolle. Men det blir så jäkla hetsigt. När AIK har haft ganska stor del av spelet, då kanske vi ska lugna ner lite grann. Hålla i bollen. Istället så blir det de här. Han får bollen. Han väntar med att slå ut den. Han petar lite grann. Så han kommer i stresssituationer varenda gång. Nu blir det ju ingenting av de grejerna. Men när du lägger på de här match för match, då kommer det hända fadäsen. Jag struntar den där sista grejen på stopptiden. Det är sånt som händer då. Men det är mer så här. Jag känner inte någon trygghet med honom längre.
Vi har ju inte någon bra svensk målvakt, det vet vi om. Men jag ser inte riktigt det du sett idag något särskilt. Men
okay.
Alltså de här situationerna när en målvakt stressar ut bollen, eller när en målvakt försöker sätta igång spelet snabbt men avbryter, de är ju alltid så otroligt svåra, tycker jag, att bedöma från tv-håll. För vi ser ju inte vad han ser framför sig. Vi ser ju bara en målvakt som
kanske vill sätta igång spelet snabbt. Utan snarare att han sätter igång det. Till och med när vi har varit under press under en lång period. Istället för att ta det lugnt, samla laget, då ska han kasta.
Då kanske han pratar i paus om att när AIK kommer upp högt, så det är sjukt stora luckor där bak. Liksom, vinner vi bollen så hiva upp den snabbt som fan. Liksom, så
ja, men så var det i början och då funkade det bra. Men sen lärde sig AIK det. Så då var det ingen poäng. Då var det bara stressat från våran sida. Och då tappar vi bollen varenda gång. Och när motståndarna har bollen och ligger på och för spelet, då vill du inte ge tillbaka den på en gång. Då är du tillbaka i brygga igen. Det är det jag menar. Men okej, jag kanske var lite överdrivet kritisk. Det må hända. Men det var känsla jag fick under matchen. Det blir mycket mer känslor på derbyn. Så är det bara. Mm.
Men vi måste komma tillbaka till de här byterna som görs i 72. Är de inte väldigt märkliga? Vad är det som sker? Jag tänker så här. Mittku går för Mange.
Ja.
Carly som haltar runt där.
Ja.
Är ju liksom märkbart påverkad av någonting. Men så kommer Mittku in och Berg som 10. Jag vet inte.
Lagerlöf, de sa ju att de gjorde de där bytena för de kände att AIK hade tagit över matchen och ville ha ny intensitet liksom, så att säga. Det kan jag ju köpa, men det fick ju inget positivt utfall. De här bytena när Berg har kommit in som offensiv kraft har ju inte gett oss något positivt 4 av 5 gånger åtminstone, tycker jag. Och mitt före Mange tycker jag, det är klart att det är kul att se en egen produkt på det sättet, men hans inhopp mot Malmö och idag, så man märker ju att det är en junior bland seniorer. Det förvånar mig att han går före Mange, absolut. Sen att, ja, Kalle mot Kujo, det tyckte jag väl var det var väl fair liksom. Kalle hade inte fått ut någonting och ja, gick 7-20. Men ja, det fick ingen bra effekt på bytet.
Nej, men jag hävdar fortfarande det största missen, det var att byta ut Kurtz. Om inte Kurtz gick på knäna och sa att han, jag orkar inte mer. Jag tycker vi tappade precis allting när han försvann. Det var alltså ingenting kvar efter det. Det tycker jag var lite konstigt faktiskt. Alltså, sen måste jag säga, jag gillar ju Mange som tusan. Alltså. Jag kommer alltid, jag ska inte säga det, men jag tror han kan bli bra nästa år. Han har inte varit bra i år. Han är inget bra idag heller. Det är någonting som, så att han går ganska långt ner i hackordningen, det är väl logiskt. Så jag förstår ju att Kim och Tolle måste börja spela honom, precis att de måste spela Emi för att hålla dem lite glada, att alla på rullen någonstans, men Mange gör ju ingen lycklig längre. Han gör ju inte mycket rätt den här matchen heller.
Det är... ja, han spelar 10 minuter, det är svårt att bedöma. Men,
vad ska vi bedöma på då?
Nej, men det är taskigt att göra en...
Men då ska vi inte byta överhuvudtaget. Liksom, jag menar, men vi måste kunna bedöma när han är på plan. Vad är annars poängen? Liksom? Då kan vi inte prata om honom.
Man kan säga att han gjorde ett bra eller dåligt inhopp, absolut.
Ja, okej, han gjorde ett dåligt inhopp då?
Ja, men alltså, han hinner ju varken göra någonting bra eller dåligt.
Men då ska jag inte in på planen. Alltså, antingen så kan man
kan hinna göra någonting bra, men nu blev det ju inte så. För det var bara 10 minuter.
Ja, men då gör man, han gör ju ingenting bra alls.
Men hur beskriver du hans inhopp då?
Nej, men det är precis som alla hans andra matcher i stort sett.
Ja, men jag tänkte på Robin. Jag är med dig, Tony, i den här. Men vad tycker du då, Robin? Om du inte ska bedöma honom, vad ska man säga om hans inhopp då?
Jag tycker väl att hans inhopp består väl av att han kommer in, ger väl bort 2 onödiga frisparkar eller någonting, och sen så fixar han väl 1 eller 2 själv, men sen är matchen över.
Och om du summerar det, förutom i händelser i
man kan inte klandra någon för att de inte hinner göra någonting bra på 10 minuter. Sen han har ju inte gjort någonting bra, det ser vi ju, men man kan inte klandra någon för att de inte hinner göra någonting bra på 10 minuter.
Det är en kvart i och för sig, men alltså...
Ja, mer tydlig, ja. Men, ja.
Ja, men räknas inte det då?
Jo.
Jo, men alltså... Om inte,
men,
alltså,
men här måste du kunna få väga in intentioner också. Mitt
gör inte heller en bra match, liksom. Mitt gör inte heller en bra match. Han är knappt med. Spel. Han har bollen typ 1 eller 2
ingen
gånger.
Ingen av våra inhopp har ett bra inhopp i så fall.
Nej, det är det jag fick komma till. Det är ganska dåliga byten. Och jag gillar inte alls det här att Kim och Tolle har fått för sig bara att Erik Berg är världens bästa offensiva spelare. För att han har gjort det bra ett par gånger. Den är bara underlig. När vi har ett fungerande spel så byter vi ut 3 komponenter som ändå har funkat. Och så tar vi in 3 chanskomponenter som inte alls funkar. Där tappar vi matchen. Jag ser att det är en coachmiss. Jag ser inte att vi hade vunnit matchen eller väl kvitterat, men vi gav oss själv inte någon riktig chans med de här 3 bytena, så som det vart.
Nej, vi fick väl ingen positiv effekt på dem, men jag tycker inte att vi heller får någon särskilt negativ effekt, utan matchen fortsätter i samma hjulspår som innan. Sen kom ju målet några minuter efter, men det är ju en ganska konstig situation, det målet.
Ja, men det är inte det jag pratar om. Det är en negativ flug som hjul återigen är med i den här konstiga situationen, men jag menar att du vill ju vända matchbilden. Det vart ju ingenting som vart bättre. Absolut ingenting vart bättre med de här 3 bytena.
Nej, det fortsätter på samma sätt.
Och som du sa, Farid, jag väntade bara på att man ska plocka ut Carly som haltades 3-4 gånger och låg ner som inför när det sen vart mål. Då, för att han hade fått 15 sparkar. Så nu kommer Banda in som alla har hyllat på träningarna. Nu kommer han in. Men han fick titta nöta bänk. Och sen är vi 3 byten och han är fortfarande på plan och uppenbart skadad. Den förstår jag inte ens.
Ja, och ja, det där målet är ju märkligt alltså, när han ligger, alltså, för tittar man på liksom minuterna innan målet, så har ju Carlos blivit liggande i, alltså, typ tre olika dueller, så han legat kvar på marken i säkert 20 sekunder. Mm. Och det sker ju innan det här målet också, och sen reser han sig, följer bollföranden, men den ytan som är hans, det är ju där Bahoui står och helt, helt ren. Ja. Och där, vi har ju två sittande mittfältare, så då borde ju Ulvestad ha liksom tänkt på det här. Framförallt när man ser att den parten som spelar bredvid en blir liggande.
Fattar, han hinner ju ställas upp ganska långt innan den här situationen kommer också.
Ja, men han följer ju med bollföraren på kanten istället. Då. Han återgår inte till sin position. Men här spelar det kanske också in att Ulvestad har ju spelat 10 hela matchen, men fått gå ner typ 3-4 minuter innan. Och är väl kanske inte i alltså, de här ryggmärgsintentionerna på vart jag ska vara i vilken sekund, de kan ju hacka lite om man kör de här positionsbyterna under match.
Såklart, det
köper
jag också.
Jag tror att det är det som gör att Bahoui alltså blir helt ren där. Och sen är det ju bara jävla oflyt att han ganska dåligt avslut, att den träffar ett ben och går in. Den där flyten har man väl ett par gånger på en säsong, men jag tycker väl inte att Udin gör någonting direkt fel. Som hade han liksom inte försökt spela på bollen, eller hade han tagit bort benen och så går den där förbi honom och går stolpe in, nu hade han gått utanför, men då ska han bedöma det i den sekunden också. Då hade man ju undrat, vad håller du på med? Men visst, det är väl oskickligt av honom att inte att lyckas styra skottet mot mål istället för bortåt eller stoppar. Men det är mest på oturskonto, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja, och
stora besvikelsen efter det, att det är ganska långt kvar, men vi lyckas inte få någon grepp om någon slutforcering eller någonting, alltså överhuvudtaget. Det är snarare så att det är AIK som fortsätter hålla i boll.
Det tycker jag var lite frustrerande faktiskt. Det var som,
för det är två ganska jämna lag. De gör mål, vi är hemmaplan. Nu, allt talar för att vi ska ta över matchen där då och komma med vår forcering. Men så blir det inte något sånt överhuvudtaget. Där ligger väl den största kritiken för mig i andra halvlek, att vi inte har någon växel, att vi steppar inte upp överhuvudtaget efter deras 1-0. Får inte till någon forcering alls.
Ja, men det är lite underligt också att inte vi får någonting. För vi har ju stort sett ingenting som händer resten av tiden.
Och nej, det är ju Bergs svåra volleyavslut i 95.
Ja, som nästan Harry ser på då. Och så ja. Micke har väl en som, om han hade sprungit från början, så kanske han hade kommit nära där.
Mm. Ja, det kom ett inlägg som, om Micke hade sett att försvaren inte hade nått den, så hade han kunnat. Ja, men det är svårt att få det till målchans liksom.
Nej, jag håller med.
När man tar upp de grejerna, då har det inte varit en bra forcering.
Nej, det var ingen forcering alls. Det var lite grann på slutet, den sista som du var inne på, där de Berg missar den där och Harris är 2-3 dess ifrån för att målvakten är före honom där. Så att det är egentligen inget riktigt läge det heller. Men det var det här konsekventa att där var faktiskt, jag hatar att säga, men där var AIK ganska bra på slutet på att bara hålla bollen och spela runt, och vi varit väldigt villrådiga tycker jag där, att det var. Vi tappade tempo där tyckte jag.
Ja, vi går lite den här fällan av också att ge bort enkla frisparkar när de söker enkla frisparkar. Och så går det en minut när vi bara står och väntar på att de ska spela igång. Ja, frustrerat. Ja,
det här tycker jag är lite konstigt. Vi vet ju att det här är AIKs DNA. Som Ulvestad var på offensiv planhalva i ryggen på, om det var Sebastian Larsson eller någonting så här. Varför gör du det ens? Som du vet att du tappar en minut, som du precis är inne på Robin, när han gör det där. Låt han ha bollen då. Slå inte ut den för varenda avbrott. Det här är AIKs bästa gren egentligen för slösad tid.
Jag förstår att det är en svår balansgång, att man kan inte spela liksom den sista kvarten med att vara rädd för att dra på sig en frispark, man måste ju gå in 100 och så vidare, men det är för många, det är kanske någon situation för mycket där det är verkligen bara att nu är jag frustrerad över att jag tappar bollen när jag knuffar ner en kille.
Jo, men det är skillnad på att gå in hårt i en duell och gå på någon i ryggen då du vet att 9 fall av 10 så är det kört ändå. Den är ju bara onödigt. Och jag förstår att det är stridens hetta, det är bara några minuter kvar, jag fattar hela grejen, men liksom någonstans där, speciellt när det gäller Ulven, så borde man ha kyligheten liksom, att nej, nu tar vi det lugnt, låt dem vända upp då, fine, men vi får inte låta dem få de här spelavbrotten, för det är då det går tid.
En annan grej som jag tänkte på överlag när det kommer till AIK, det är att jag tycker att deras ynglingar, nu är de väl några färre idag som startar och så mot hur det såg ut tidigare under året, men ändå så är Abraham, Ring och Karl, jag tycker inte de ger sken av att vara så unga. Här måste man ändå säga att de,
alltså, nej, de här ser inte ut som juniorer bland
seniorer. Nej, verkligen inte, och det här blir väl kvittot på när man spelar in i alla fall, ja, men samtliga de tre har väl fått relativt mycket speltid, i alla fall Karl och Abraham.
Ja.
Det ger ju dem liksom erfarenhet, och speciellt Karl tycker jag, fan, han gör inte bort sig alls.
Det är gubbar som inte är med också, som Tom Strand igår och Robin Tio och de här, som hade kunnat varit med också, så det har de tyvärr att många spelare. Sen, det är en anmärkningsvärd åldersbalans i det laget när Rogic är den enda som är 20-någonting. 7 gubbar över 30 och sen så är det 4 tonåringar.
Mm. Alltså, jag tycker Erik Karl är riktigt bra, måste jag säga. Ringa Abraham, ja. Alltså, Paulus Abraham kan säkert bli, båda kan säkert bli bra, men Ring, som ni säger, han spelar ju på en seniornivå, på en bra nivå liksom, och han har bra driv, och jag gillar med honom också lite grann det att han vågar gå på, alltså det här tycker jag också, det här borde Djurgården kunna varit lite mer cyniska, att här hade vi kunnat straffat dem mycket bättre tycker jag, när deras speciellt Karl går på så stenhårt när de är på väg fram. Vinner vi bollen där, är det tomt bakom den sidan på deras vänsterkant. Men jag tycker annars, jag håller med. Erik Karl är bra, de andra
jo,
tycker jag.
Jo, men det jag menar med Abraham och Erik Ring där. Ja, det kanske inte är de bästa i laget, men jag tycker inte de tappar någonting på att ha dem på plan, förstår du? De har ju ändå vuxit in i kostymen på ett sätt som måste man ju tyvärr liksom erkänna att det där gör AIK någonting bra.
Ja, ja precis. Ja,
så har kanske vi kanske är på väg mot med Mittku nu, att första inhoppen kanske lite valpiga, men sen kanske det växer in i någonting, det vet vi inte, men får jag hoppas.
Ändå, alltså, jag har inte sett träningen såklart, som ingen får göra, men han måste gjort bra träningar, Mittku, om man kastar in honom
för Ring och Mange, ja.
De eller måste hur?
Ja.
Och att han kanske inte är levererad på studs i 2 matcher mot Malmö FF när vi ligger under, och mot AIK när vi ligger under. Nej, nu kom in innan då, men ändå. Det kanske man inte ska dra så många slutsatser av, men om man får spela mot Varberg och de andra skräplagen på slutet, så kanske det plötsligt bara sprudlar till. Så det kan, man måste ju ge minuterna innan de kan ge någonting också. Det är få som kan komma in och är så ung och leverera på en gång. Så att, det är positivt. Jag såg inte det här komma från Kim och Tolle, kan jag säga. Det såg jag inte.
Nej, och vi har väl sagt det mesta och får väl runda av med att konstatera att derbyfacitet för denna märkliga säsong inte riktigt får godkänt, va?
Aldrig.
Jag tog 1 poäng idag, så hade vi vunnit derbytabellen. Små marginal.
Nej, det hade vi inte gjort.
Jag vet inte. Nej, det var det bästa stånd. Men
om vi hade vunnit matchen hade vi vunnit derbytabellen.
Ja, okej.
Okay. AIK vann ju båda matchen mot Hammarby.
Mm. Ja, nej, men alltså, 4 derbyn per år, man vill ju åtminstone
9 poäng i alla fall. Hur är det så?
Alltså, en seger, 2 kryss, en torsk är ju liksom OK. Bra ska man åtminstone ha 2 vinster. 1 kryss, en torsk. Då är man ju nöjd liksom. Men på vad man jämför med. Jämför med senaste decenniet så är det ju klang och jubelföreställning. Men
Nej. Det är inget godkänt där inte, men finns inte så mycket att göra mer än att gräva ner sig. Och nu känns det spontant väldigt skönt med ett landslagsuppehåll faktiskt. Och så tar vi nya tag när det är över.
Ja, mot Kalmar.
Yes. Kalmar Mjällby Varberg.
Ja, nu är Varberg spör precis Bayern med 5 mål på Bayern. Mjällby är ju bara 4 poäng bakom oss.
Mm.
Det känns som de har ju vunnit här på slutet av fin form. Så att
jag är helt övertygad att vi tar 9 poäng, men vi kommer komma 4. Tyvärr.
Tar vi 9 poäng så tror jag definitivt vi tar en Europaplats. För att alla andra... Nej, men alla andra, att alla tappar poäng hela tiden. Vi hade just tyckt ut som fan när vi tog 3 raka nu.
Mm. Med de spekulationerna så sätter vi stopp för denna gång. Ja. Och på återhörande.
All right, bra.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.